Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Välkomna tillbaka till Sanningen måste fram.
Sanningen.
Vet du vad jag får för feeling nu? Jul, och det vill inte jag känna. För nu är sommaren slut snart.
Men känner du inte lite Tommy Körberg-vibe? Min röst är ju väldigt lik Tommy Körberg, jag har fått höra väldigt många gånger.
Ja, fast då är det när jag fick julfeeling.
Stadig och ljus fick du känsla av.
Nej, stadig jul i sånt fall.
Du, vi har ju inte pratat om vad som hände på inspelningen av Renés brygga. Inte för att avslöja för mycket, vi ska inte avslöja vilka andra gäster som var där. Men hur var känslan överlag?
Det gick ju bra, men det var jobbigt.
Det var det, va? Det är ju ett program som där man direkt, jag tänkte på det, direkt när ni klev av båten så var det djupa samtalsämnen på en sekund. Det är ju inte favorit ämne hos dig alla gånger.
Nej, jag är så tacksam att du följde med. Jag har ju sagt att jag är verkligen skyldig dig än för det där.
Ja,
det var lättare då när jag visste att du var där.
Men i varje paus så kunde vi smyga undan och samla oss innan du gick tillbaka.
Ja, så det funkar ändå. Jag är glad att jag gjorde det och utmanade mig själv.
Ja.
Men jag var ju helt renerad dagen efter.
Ja, nej, men det som man verkligen såg, alltså, jag tror att du nämnde det där också, att vilket jävla proffs René är.
Ja.
Alltså det är helt otroligt. Du var ju där tillsammans med två andra gäster. En sportlegendar som man nästan blev lite starstruck.
Mm.
Och en svincool kvinna som också är väldigt, väldigt känd. Det var ju så som René liksom är värdinna och portionerar ut frågor och liksom får alla känna sig inkluderade. Det var ju fantastiskt.
Ja, så grym. Nu förstår man varför hon har vunnit Kristallen så många gånger.
Verkligen.
Verkligen, wow, så duktig.
Ja, men kul att du var med. Och det var ju väldigt mycket folk i personalen som sa att det var helt otroligt. Jävlar, vad grym han är.
Det är så svårt att ta, du vet ju hur jag blir.
Ja, jag vet,
får...
men det är ju också, så här, när du var med Helenius så var det ju så där, han kom fram till mig och bara, men det här är något av det bästa vi har gjort. Och sen samma med René, hon bara, nej, men det här är liksom, det blir en av de bästa intervjuerna vi har gjort. Så någonting gör det ju som sätter spåren då.
Nej, du får inte bli för mycket komplimang. Jag vet, jag kan inte ta in det där.
Nej, men sen är du ju ett jävla as i grunden.
Ja, tack.
Så,
tack.
Vet du vad jag gjorde nu? Som morfar, när det blev lite för snällt,
ja,
då måste man ge en liten dash också. En liten dash också. Vi tänker kasta oss in i sospapperna.
Ja, avsnitt 4.
Avsnitt 4. Så nu kickar vi igång. Och när vi avslutade sospapperna i föregående avsnitt så var vi i, var det maj 95?
Japp.
Ja, och du sa precis innan jag tryckte på rec här att nu blir det rock'n'roll. Så ta oss dit och berätta vad du menar.
Ja, det här är ett jobbigt segment för att här kommer mormor och morfar bli utsatta.
Okej.
Okay. Alltså för dem att vara de dåliga.
Ja.
Både utav BUP, socialförvaltningen och mamma som ligger på. Men de vill ju bara göra det som är bäst för mig.
Mm. Men vi hoppar in i anteckningen då. Var är vi någonstans nu?
Jag har idag då, den 13 juni, slutat skolan.
Sommarlov?
Ja. Mamma kom inte då, utan det var istället mormor och morfar som kom.
Mm. Och det var ju på den tiden då man sjöng i kyrkan och hade avslutning.
Ja,
förmodiga.
Precis.
Ser du det framför dig, hur du stod där? Hade du en vit skjorta på dig kanske? Ett par shorts?
Nej, skjorta har jag nog aldrig ägt i den åldern. Det var nog någon t-shirt och shorts.
T-shirt och shorts, ja.
Och kanske så, lite vattenkammat hår.
Ja, det ser man ändå framför sig.
Ja.
Vattenkammad Jocke står där i kyrkan, tar ton. Var du blyg så att du stod längst bak, tror du? Eller stod du längst fram?
Nej, men någonstans i mitten. Jag var inte för blyg och jag var inte för mycket att ta för mig.
Nej.
Men då hade ju inte mamma varit där, utan det var mormor och morfar.
Mm.
Och då hade mamma sagt att jag fick bara ta en fika med dem efteråt. Men mormor och morfar hade inte lyssnat på detta, utan tagit med sig mig till dem i Vadstena.
Okej, så din mamma hade liksom på något sätt stipulerat reglerna att sådär, men jag tror att mormor och morfar hade frågat henne om lov då för att komma till avslutningen, eller åkte de bara dit, eller hur funkar den dialogen?
Nej, de hade frågat om lov och då fått lov att fika med mig efter skolavslutningen, med att de skulle lämna mig direkt efter och Margot och Roina.
Mm.
Men då hade morfar och mormor kört mig till Vadstena hem till dem istället.
Mm, tagit eget initiativ?
Ja.
Mm. Och det föll inte ut väl hos din mamma, eller?
Nej.
Berätta vad som står då.
Nej, men hon hade kontaktat socialförvaltningen och sagt att de inte hade lov till det här och att allting måste gå genom henne.
Okej, okay, så hon hade reagerat ganska starkt på att de hade kidnappat dig hem då till Vadstena, eller vad?
Ja, hon får ju det att låta på det sättet.
Ja, verkligen.
På ungefär på samma sätt som hon sa att jag hade slagit henne, men Margot sa att jag hade lekt och slagit ut armen.
Ja.
Men jag blev också så här, kan inte du inte komma på din sons skolavslutning som förälder?
Mm.
Så vad fan har du för privilegier att sätta gränser för vad morföräldrarna får göra då?
Exakt.
Kan du inte bara vara tacksam att någon annan faktiskt ställde upp och kom på skolavslutningen, ja, som att ett barn slapp vara ensamt där?
Exakt, för jag kan tänka mig, runt om alla andra barn så var det ju förmodligen deras föräldrar, kanske något syskon, kanske några morföräldrar, farföräldrar. Som liksom var där för att fira. Och om inte de hade fått komma så hade ju du stått där helt själv.
Ja, och det är ju det här är ju ett av mina trauman. Det minns jag jättetydligt i huvudet, alla ensamma skolavslutningar.
Mm.
Och sedan så hade jag varit hemma en natt under pingsthelgen, berättade mamma i det här samtalet när hon då klagade på mormor och morfar.
Okej, så det här är anteckningar från ett samtal. Din mamma ringer till socialförvaltningen och säger så här: morföräldrarna har olovligen tagit Joakim hem. Det vill jag inte att de ska göra. Och så klagar hon på något mer.
Ja, att jag hade varit på ett besök då. Jag har sovit en natt under pingsthelgen hos henne. Och detta fungerar ju inte så bra. Jag rev runt.
Fan, vad betyder ens rev runt?
Jag vet inte.
Hur ofta river dina barn runt?
Hela tiden. De river ut grejer man får riva in varje dag. Det är så föräldralivet ser ut. Det gör väl dina barn också?
Ja, då, jävlar vad de river runt.
Ja, de plockar fram saker.
Ja, det gör
och sen de får man jaga dem så att de plockar in dem.
Ja, och det är, då kanske de plockar upp en grej så får, ja, man själv bära upp allt.
Precis. Man måste ju vara med hela tiden när de plockar in, för annars plockar de ju inte in.
Om du skulle skicka bort Lunis och Lionel varje gång de rev runt, hur många gånger skulle du behöva skicka bort dem på en dag då?
Varje dag. Flera gånger varje dag.
Ja.
Nej, men det här gör mig ju ledsen alltså.
Ja.
Man bara, jag har varit hemma en gång.
Mm.
Och då rev jag runt igen. Det var ju förra avsnittet också. Då blev jag hämtad, ja, för att jag rev runt.
Ja. Ja, hon har emot folk som river runt, din biologiska mamma. Det måste man ju ändå säga.
Ja. Och undrar, vad är det du har i skåpen?
Ja, men det är ju faktiskt en intressant tanke. Tror du att det är någonting som du var på spåren? Alltså, liksom, inte vet jag, var det gömda spritflaskor? Var det gömda pillerburkar? Var det gömd, ja, det narkotika? Var det liksom gömda saker som... För jag menar, när man var liten, det minns ju jag själv. Om jag var liten och kom hem till mormor och morfar eller farmor och farfar, då kunde det vara lite spännande att kolla i skåpen och liksom bara, vad har de här? Så hade de lite silverbestick och så låtsades man att det var en skatt. Eller, alltså, eller hittade gamla fotoalbum som man kollade i. Jag menar, var din mamma, tror du, orolig att du skulle hitta någonting som du inte skulle se?
Ja, det måste ju vara det. Varför skulle man inte få kolla i skåpen? Jag vet ju, alltså, jag minnesbilder av att jag har varit i mormor och morfar skåp och kolla fotoalbum, ja, och sådana saker. Och de, ja, har väl aldrig sagt någonting om det.
Men när du då fick då komma hem en natt, hade de liksom kvar ditt rum då?
Nej.
Eller hade de, vad var det i det rummet? Alltså hade de, i deras värld hade du flyttat ut för gott?
Tvillingarna som hade ett gemensamt rum fick varsitt.
Ja, så du...
Så mitt rum var ju borta. Fan, och det är mörkt.
Ja, det är också jävligt mörkt.
Och det gick så fort.
Nej, men för då hade de ju inte ens en tanke på att du skulle, nej, komma tillbaka.
Mitt rum försvann redan under året innan, alltså 1994.
Ja, det var, jag tror, snabbt.
Ja, jag tror att jag bara var på jourplaceringen fortfarande hos Margot Roine när mitt rum brann inne.
Och tänk då, när man som barn, för du har ju varit hemma några gånger. Tänk då att du kommer hem och så bara, men jag ska gå till mitt rum.
Jag har ju ingen trygghet längre.
Nej,
jag
sov... vad såg du på soffan då? Eller såg du på någon madrass? Eller, minns du det?
Olika platser.
Ja. Du var rumlös. Ja, det är ju man blir ju helt identitetslös då ju. Speciellt om man hade ett rum innan och sen blir av med det. Det är en ganska tydlig signal att du inte är välkommen.
Och här har vi ett samtal med Margot samma dag.
Mm.
Som har varit hos läkaren med mig på grund av min astma.
Fortfarande pälsdjursallergiker.
Men nu så är det bättre. Och det beror nog på att jag är betydligt mer lugn och harmonisk, tror jag, läkaren.
Mm.
Och detta återspeglas och syns också på hans astma som har blivit betydligt bättre.
Mm. Så det kan ha liksom någon slags koppling till det då, beroende på hur stressad man är då?
Ja, verkar så. Det står det här i alla fall.
Jag tror ju att du har byggt upp någon slags immunitet. Du har andats in så jävla mycket,
djur. Hund och katt.
Ja, hund och katt hår, så att du har blivit immun.
Och de har ett sista besök före sommaren då med Hans. Och Hans är orolig för kontakten med mormor och morfar. Den upplever han som problematisk. För igår kväll enligt Margot så hade morfar ringt och talat med mig om en Ölandsresa. Som jag skulle få följa med på. Margot ringde då upp Annika, min mamma då, och frågade hur hon ställde sig till det. Mamma vart arg då och den blåstes av.
Fan, jag minns det att jag åkte på resor med min mormor, morfar och farmor och farfar och hur mysigt det var. För det var ju liksom, ja men du vet, om jag åker med föräldrarna och kanske stressar och kanske fixar. Liksom, när man var med mormor, morfar och farmor och farfar så var det liksom så här fullt fokus på barnbarnen. För jag menar, de kanske inte jobbade längre eller de kanske liksom är pensionärer och det finns ett annat lugn kanske hos dem. Så jag minns ju mina resor med mina morföräldrar och farföräldrar väldigt fint ju. Men det ville inte din mamma att du skulle ge dig ut på.
Nej, och jag förstår ju varför socialförvaltningen och BUP tycker att det blir problematiskt om mormor och morfar att göra på det här sättet.
Mm.
Men jag förstår ju också jättemycket mormor och morfar att de vill ju bara ge mig fina minnen och att jag får göra någonting. De vet att mamma inte dyker upp på skolavslutningarna. De vet att mamma inte planerar att åka på någon Ölandsresa.
Nej, precis.
De vill ju bara göra att jag får komma iväg på någonting och spendera tid med mig.
Ja. Men minns du, har du något minne av hur din mormor och morfar var mot dina syskon? Åkte de på någon Ölandsresa till exempel med dem? Eller singlade de ut dig för att de kände att här måste vi steppa in?
Ja, jag tror det. De var betydligt mer, inte kalla, men alltså mer standard mormor och morfar mot alla andra barnbarn. Ja,
men de kände att Jocke lider så pass mycket av avsaknaden från sin moders kärlek, så här måste vi hjälpa till.
Ja, jag tror ju det var så.
Mm. Men jag förstår inte riktigt varför då Hans tyckte att det var så problematiskt.
Hade frågat mig direkt, alltså morfar har ringt till mig och frågat om en Ölandsresa direkt och tagit det med barnet.
Det är ju dumt.
Det är jättedumt. Men jag vet ju också att han gått till mamma så hade resan brunnit inne där redan innan den ens hade liksom kommit på tal.
Precis. Hade jag varit din morfar här så hade jag väl försökt ringa till Hans eller till BUP eller till SOS och bara så här, vi skulle jättegärna vilja, vi känner att Jocke behöver komma iväg, vi känner att vi skulle vilja ta med Jocke på en resa, kan ni hjälpa oss med det? För hos din mamma tog det ju stopp direkt.
Mormor och morfar var socialhatande och BUP-hatande.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja,
De ansåg ju att
det här borde vi lösa inom familjen.
Det här borde inte ens ha hänt att jag behöver sitta på BUP på ett familjehem. Det här borde min morsa redan ha löst för länge sedan.
Ja, och lite så är det. För när man läser, så du är ju inget problembarn.
Nej,
om man säger så.
Det finns ju egentligen inga fel, utan de felen är ju bara skapade utav mamma.
Ja, så egentligen det är otroliga resurser som läggs ner på det här ärendet, som egentligen inte borde vara något ärende.
Det har gått över 2 veckor. Socialförvaltningen har sökt mamma och min styrpappa. Det är ingen som svarar på telefonen. Så de ringer upp Margot då. Och Margot har inte heller pratat med mamma. Men Margot berättar om att Ölandsresan har avstyrt. Och att mamma har sagt att jag inte får åka. Mm. Och den 3/7, alltså 3 juli 1995, så har socialförvaltningen då ett hembesök i familjehemmet. Där de först pratar med Margot och Roine. Roines besvär med öronen har blivit lite bättre. Och
han har, DJ Roine, om jag får be.
DJ Roine, ja. Och han har börjat sin semester. Mm. För närvarande fungerar inte överhuvudtaget när jag besöker mamma. Och Margot och Roine tror inte att jag klarar av det heller. Och de tror att mamma hela tiden har tänkt att låta mig vara kvar hos dem.
Det har ju varit hennes plan från första början då. Mm.
Och det tycker jag är ju bra sagt, för det fungerar ju inte när jag är hos mamma. Nej. Det gör ju uppenbarligen inte det.
Men hur mycket ska det till för att liksom BUP och socialförvaltningen ska gå in och sätta ner foten och säga så här: okej, vi tycker också att det är bra att han stannar kvar. Det är ju... Det är till syvende och sist din mammas beslut väl, eftersom hon är din vårdnadshavare?
Ja. Nej, och Margot och Roine tycker att det här måste lösas på något annat sätt om jag inte kan vara hos min mamma. Mm. Att man får stöd i kontakten där och att någon övervakar kontakten, för man ser att man kan se varför det inte funkar.
Man skulle ju tänka om någon pedagog eller socialperson följde med på de här mötena när din mamma säger att du river. Man skulle vilja ha en vettig persons syn på vad du gör när du river.
Ja, det är egentligen det Margot säger här mellan raderna. Ja. Att man måste ju ta reda på varför det inte funkar. Man kan ju inte bara säga att det inte funkar. Att mamma ringer varje gång. Nej, det funkar inte bra den här gången. Nej, han kan inte sova här. Det funkar inte. Man måste ju veta varför det inte funkar. Mm. Nu har astman blivit värre. Mm. Det var... Mm.
Såklart. Har de köpt en nytt pälsdjur eller?
Nej, men jag har väldigt mycket besvär med ögonen.
Men vet du vad det är? Det är ju höst, alltså det är ju, du är pollenallergisk här.
Yes, det står där. Det är sannolikt mycket pollen i luften och jag behöver extra mycket mediciner. Ja. Men i övrigt så tycker Margot Roine att det funkar väldigt bra med mig. Och de är väldigt förhoppningsfulla inför skolstarten i 4:an då jag ska börja mellanstadiet. Och socialförvaltningen talar också med mig ensam under besöket. Mm. De upplever mig som trygg och harmonisk. Jag berättar att jag gillar fotboll. Jag vill bli fotbollsproffs när jag vill bli stor. Mm. Socialförvaltningen, vad de vet, är jag inte med i något lag. Men de ska kolla med familjehemmet om det är möjligt att jag går med i ett lag då och spelar fotboll. Mm. Jag tycker det är skönt med sommarlov. Han vet att han ska bo hos Margot och Roine i höst och att han vet vart han ska gå i skolan. Det tycker jag är skönt, berättar jag. Och jag tycker om kontakten med BUP och Barbro och Hans. Han tycker det mesta är bra, berättar han.
Det här är ju ett barn som har liksom börjat komma med insikt att det är lite så här mitt liv ser ut nu. Och det känns ju som att du trivdes med det.
Ja, sen den 11 juli då har de ett samtal med mormor och morfar på socialkontoret. Nu är de kallade dit för deras problematiska beteende.
Okej, okay. Mm.
Och anledningen till samtalet är ju att mormor och morfar går förbi mamma och de har tagit med mig på saker de inte har lov till. Det här är ju så jävla löjligt att morsan har fått socialförvaltningen att kalla dit dem för att de har åkt med mig till Vadstena.
Nu springer de ju lite hennes ärende, känns det som. Alltså, ja. För egentligen så det är väl inte det... Är det BUPs problem? Jag kan inte riktigt se att det är... Att, ja. Men och det här är liksom bara, jag fattar om de har gjort det flera gånger, men det här är bara avslutningsresan till Vadstena som har hänt. De har inte gjort det flera gånger.
Och försöket till Ölands
kidnappningen.
Precis. Ja. Nej, och mamma har berättat här som då socialförvaltningen har tagit vidare och frågat mormor och morfar. För Annika, min mamma, beskriver då att jag talar bebisspråk med morfar. Mm. Men det är ju vad Margot beskriver att jag gör i kontakter med mamma.
Mm. Så du pratar bebisspråk, eller din mamma säger att du pratar bebisspråk med morfar?
Ja, men Margot säger att jag pratade med mamma.
Exakt.
Så men hade... mamma vart ju aldrig konfronterad av socialförvaltningen när Margot sa det. Margot har ju sagt så mycket saker, de här sidorna vi har läst. Men mamma aldrig blivit konfronterad ett enda ord.
Nej.
Sen varenda sak mamma säger till socialförvaltningen, då sitter alltså mormor och morfar där nere och blir konfronterade.
Ja. Varför pratar du bebisspråk med Joakim? Har de ställt frågan då?
Ja. Och att de informerar att jag behöver lugn och ro i familjehemmet.
Men då är det som att de stör det.
Ja, lite så. Och de frågar om övergreppet.
Morfarövergreppet?
Ja.
Oj, det är första gången. För det vågade de inte fråga på förra mötet ju.
Mormor och morfar säger att de inte vet. Jag kan vara utsatt för något övergrepp. Alltså det är omöjligt att...
Okej, för
att
det här är övergreppet på fritids.
Ett generellt övergrepp. Inte just fritids. Alltså Nej. Ett generellt övergrepp.
För det här är första gången de börjar... För de har ju fortfarande inte konfronterat din morfar med det din mamma har sagt.
Nej.
Men inte vad vi har läst i pappren i alla fall.
Nej, och de har inte heller frågat generellt om ett övergrepp tidigare heller. Utan bara, vad har hänt med mig?
Exakt.
Så nu har de ju haft både ett möte med fritids och morfar där de har frågat vad som har hänt.
Mm.
Och sen ett till möte där de har gått mer rakt på sak om ett sexuellt övergrepp.
Ja.
Och att det finns en skyddsaspekt som förklarar för mormor och morfar som gör att jag inte får lämna familjehemmet hur som helst. Och mormor och morfar är införstådda med detta. Men de vill ju gärna besöka mig i familjehemmet och det är okej. Okay. Och de frågar om Johanne marknad. Det är en sån här knallemarknad. Mm. Och det kan inte socialförvaltningen lova för det måste ske i samråd med mamma.
Mm.
Fan vilken makt hon hade som vårdnadshavare.
Ja. Och det är ju såklart i de flesta fall bra. Det ska man ju inte sticka under stol med. Men i det här fallet så är det ju inte bra.
Mamma ringer dagen efter deras möte där nere och vill veta vad det är som har sagts på mötet.
Okej, och låt mig då notera att de inte hade fått tag på henne på flera veckor.
Ja.
För att hennes telefon, de har inte lyft luren. Ja. Men här måste hon ju ha vetat att de hade ett möte med mormor och morfar. Och dagen efter ringer hon och vill veta vad som har blivit sagt. Det
ja.
Är ju kontrollbehov över informationsflödet.
Ja, för vi har så många punkter som jag inte ens har läst som står emellan. Sökt Annika på telefon, inget svar.
Ja.
Och där uppe sökt Annika under en längre tid, inget svar. Men nu dagen efter möte med mormor och morfar, då hör hon av sig.
Ja.
Och undrar för att de verkar arga på henne.
Ja, det är inte så konstigt. Det är ju för att hon sätter ju stopp över deras... interaktion med dig helt enkelt.
Och det är också så här att de har inte outat min mammas missbruksproblem eller hur hon har misskött mig under alla dessa år.
Nej.
Men morsan sätter sig och outar dem direkt att jag går tillbaka i utvecklingen i liksom i besök med dem och sånt. Mm. Nu är vi inne i augusti. Händer inte så mycket mer än att Margot uppger vid ett samtal att jag fungerar som vanligt. Jag ska börja skolan. Jag är pepp för det.
Mm. Fyra nu då?
Ja.
Mm.
Sen är det ingenting för nu går det ju snabbt fram. Den 13 oktober. Så det är 2 månader som bara hoppade till där.
Ja.
Och då har jag precis fyllt år. Jag fyller den 9 oktober.
Mm.
Och Margot och Roine var med hos mamma och pappa och firade. Så att de följde med och var med där hela tiden.
Okej, så den här gången så blev det ändå... För året innan, när du fyllde år, så var det ju inget kalas hemma hos din mamma. Men det här året så var det kalas hemma hos din mamma och då var Margot och Roine med.
Ja.
Då ska vi se om hon säger att du river i saker den här gången när det faktiskt finns andra vuxna närvarande.
Nej, det fungerade bra.
Ja, såklart. Eftersom hon inte kunde ljuga ihop någonting ju.
Och då hade Annika talat med Margot om att jag inte får sova över hemma längre.
Nej.
Fy fan vad mörkt och hemskt alltså.
Står det där?
Ja.
Han får inte sova över längre.
Usch.
Ja, verkligen. Hur känns det att läsa det?
Nej, men det är ju hemskt. För Det är ju som att hon har plockat bort en bit av min existens hela tiden. Mm. Från bara något tillfälligt till en vecka, till en månad, till ett år. Till att plocka bort besöken till henne också. Och nu får jag helt plötsligt, varför skulle jag inte få sova över hemma?
Mm. Ja, du har ju inget rum.
Och att Margot och Roine alltså måste följa med mig. Mm. För att, jag fattar ju att de har varit där så att mamma inte kan gå till socialen och påstå att jag har gjort saker.
Mm.
Och de tycker förmodligen inte ens om min mamma, utan de har suttit där och plågat sig själva för min skull. Mm. Så att jag ens har fått ett kalas överhuvudtaget.
Exakt. Okej, och vad svarar Margot? Att du inte får sova där längre. Säger hon någonting om det?
Nej, hon ringer och informerar socialförvaltningen samma dag om det.
Ja.
Och är oroad. Och då berättar socialförvaltningen att BUP har hört av sig också till socialförvaltningen. Där Hans, då den här familjeterapeuten, upplever att mamma är undanglidande.
Ja, det är minst sagt.
Minst sagt undanglidande.
Ja.
Och nu är vi på julen. Alltså det är så långt mellan anteckningarna.
Från oktober till julen nu då. Mm. Så julen 95 är vi på nu. Och vad händer då?
Jag har varit hos mormor och morfar på julafton istället.
Så du träffade inte ens din familj på julafton nu?
Nej, det står ingenting om det.
Förra året fick du i alla fall komma dit. Även om du blev hemskickad julen mellan 94 och 95 så fick du ändå komma dit och fira jul. Men nu fick du inte ens komma hem och fira jul då?
Nej, utan jag var ute hos mormor och morfar och där fungerade det bra.
Ja.
Margot ringer till socialförvaltningen den 31 januari 1996.
Nyårsafton alltså?
Nej.
31 januari, jag tror. Ja. Att det, okay, precis.
Och
nu är vi inne i 96.
Mm. Jag har inte varit hemma, vet du, på riktigt då sen påsken 1995. Nej. Hon är orolig för att inga besök överhuvudtaget i hemmet. Att jag hälsar inte på mamma och min styrpappa längre. De kommer inte till mig. Och som sagt var att hon uttrycker att det inte varit på riktigt sedan påsken 1995. Och det är ju nästan ett år sedan här.
Ja. Och det är ju inte upp till dig. Utan det har varit din mamma som har satt stopp för det här.
Margot har bett om ett hembesök. Hon vill prata med socialförvaltningen. Mm. Så då bestämmer de att det ska vara den 20 februari 1996 där. Mm. Och nästa punkt är just från det besöket.
Men minns du känslan här? För nu har du inte träffat dina syskon då heller ju.
Nej.
Minns du att du saknar dem?
Ja, jättemycket.
Mm.
Och där står det i vissa punkter att jag har en längtan efter mina syskon.
Mm. För hur många år är det mellan dig och Krille som är näst i barnskaran?
3,5.
Det är ändå inte... Alltså, en vanlig familj så hade ni ju lekt tillsammans. Det är liksom, det är inte konstigt att ni saknar varandra.
Nej. Nej, det är lite tufft för man minns mer ju mer man läser för att det blir närmare i tiden. Mm. Här är ju 11.
Mm. Precis, det är ganska...
Eller jag ska fylla 11 det här året. Ja,
då är man ju medveten. Ja. Säga. Det är en otroligt känslig ålder. Man utvecklas väldigt mycket.
Och här var jag med om en bilolycka.
Oj.
Och den kommer jag ihåg. Jag åkte taxi till BUP i Mjölby.
Oj.
Då vi körde av vägen. Och det står i tidningen, står det i anteckningen här. Och det kommer jag också ihåg.
Mm. Men skadades du eller skadades någon annan?
Nej, det gick bra ändå. Jag var bara...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Jag var väldigt rädd överlag och chockad. Mm.
Kan det vara anledningen till att det var så sent du tog körkort?
Jag vet inte.
Okej, okay, vad står det i det här? För nu har Margot har begärt ett hembesök. Hon vill reda ut det här med att du inte träffar din familj längre.
Mm.
Och vad sägs? Vilka är närvarande, står det?
Nej, det är bara Margot och sen socialförvaltningen. Då berättar de först om den här bilolyckan jag varit med om och bara informerar om att det har hänt men att jag mår bra.
Mm.
Margot berättar vidare att jag har varit nu ganska exakt 2 år i familjehemmet.
Det skulle vara 2 veckor, mind you, till en början. Sen är vi inne på 2 år. Mm.
Hon är lite orolig men fortsätta tidsplaneringen då hon inte har hört någonting. Och socialförvaltningen överenskommer med Margot då att de ska diskutera det här med mamma och min styrpappa. Men Margot tror och hoppas att jag kommer vara kvar hos dem under en lång tid, om det är okej för min mamma.
Mm. Här har ju hon har ju börjat älska dig här, på riktigt. Hon ser ju dig förmodligen som ett av sina barn nu.
Margot berättar att hon hade bett min mamma för några veckor sedan att tala med mig om min placering och vart jag ska vara så att jag vet framtiden. Mamma orkar inte göra detta dock.
Nej.
Det är ju hemskt alltså. Ja,
verkligen.
Det finns ju ingenting hon har orkat.
Nej. Nej, men det hemska är ju att jag hade ju haft en helt annan förståelse om det här var en kvinna som hennes ork är ju selektiv. För hon orkar ju uppenbarligen ta hand om sina 3 andra barn.
Ja, det är ju väldigt vart hon bestämmer vad hon orkar och inte orkar, som du säger.
Ja, det är ju bara saker rörande dig som hon inte orkar.
Ja, jag fungerar bra med klasskamraterna i skolan. Jag är väldigt disträv och jag har svårt att hålla reda på saker och ting. Och jag vet inte riktigt vart jag har läxorna och alla papper och pennor. Och det känner jag igen fortfarande än idag.
Ja, men det har ju förmodligen med eventuellt dina diagnoser att göra.
Ja, 100%.
Ja, men sen också, jag menar, barn är ju överlag kanske lite slarviga. Så det som beskrivs här i pappren är ju en helt vanlig kille.
Ja, egentligen. Och sen har de pratat lite med mig under den här träffen också. Jag beskrivs som lugn men ändå lite allvarsam. Och jag pratar om hur jag har det i mitt liv och jag verkar må bra överlag.
Mm.
Och det är alltså den 20 februari där. Sen är nästa stora notering i juni, den 11.
Oj jävlar.
Från när vi började de första papperna där det kanske var 2 dagar på ett papper till att det nu var 4 månader mellan en notering.
Men jag tycker det är så konstigt att det bara liksom fortgår, att det tar så lång tid med, och det är ju liksom din mamma då som egentligen vägrar ta ett beslut om hur det ska gå, eller?
Ja.
För om hon hade bestämt, hade hon makten att säga så här: ja, jag godkänner att Jocke stannar på heltid hos Margot och Roine, eller ja, han får komma hem. Det är ju egentligen bara hon som kan säga det, väl?
Ja, det är ju bara hon som kan säga det.
Ja.
För Margot får ju inte säga någonting till mig, och det är därför hon ringer mamma och säger, nu får du berätta för din son så att han vet hur hans framtid ser ut, för att han blir orolig, han frågar mig flera gånger.
Ja, precis. Hon gör ju... Det hade varit lockande att göra som mormor och morfar gjorde, att liksom ringa och prata med dig direkt. Men Margot är ju ett proffs. Hon vet ju det. Hon har ju haft med fosterbarn att göra innan. Hon vet ju det. Jag kan inte prata med barnen om deras, det måste deras målsmän göra. Liksom.
Anledningen till den här noteringen då den 11 juni är att Margot har hört av sig till socialförvaltningen. Jag hade för första gången varit hemma på väldigt lång tid. Enligt Annika så är detta besök spårat ur.
Skräll. Men då var det ingen annan vuxen person med, eller hur?
Nej.
Nej. Så det är ju ett ganska tydligt mönster att varje gång du är hemma själv så spårar du ur. Men varje gång socialförvaltningen eller Margot Roine är med så går det hur bra som helst.
Det är så vaga, rev runt, spårade ur. Ja. Vad betyder de här sakerna?
Men står det ingen förklaring för, ringer socialförvaltningen din mamma och liksom nystar i det här?
Nej, men, det finns ju ingen notering att de har kollat upp varför...
Nej, vad som händer.
Nej.
Men jag menar, det är också väldigt tydligt att alla de här noteringarna är ju någonting som Margot har har liksom tagit upp. Hade Margot inte hört av sig så hade det ju i princip, då hade ju ingen hört av sig.
Nej, då hade, ingen
då hade det varit helt tyst.
Då hade det varit verkligen helt tyst. Samtidigt så berättar Margot vidare, förutom att det hade spårat ur hos mamma där enligt henne, att jag också har blivit väldigt rädd överlag. Jag pratar väldigt mycket om att de döda kan komma och skada mig.
Oj. Men här, är det här tror du, för nu har du ändå bott hos Margot Roine i 2 år, så jag förmodar att du inte har blivit utsatt för de här skräckfilmerna.
Nej, men vi hade varit på en teater vid domkyrkan.
Mm-hmm. Med skolan eller?
Ja, och
där hade de...
jag har sett mycket skräckfilmer med kyrkor, så jag tror att någonting har aktiverats. Och domkyrkan i Linköping är ju inte en skolavslutningskyrka.
Nej.
Utan den är ju, det är ju en ganska läskig kyrka.
En djurkyrkogårdskyrka.
Ja, men det är ju en stor så här skräckfilms exorcisten-kyrka.
Ja.
Det är ingen mysig kyrka som i Ödeshög där det bor 6000 människor, utan det är ju en domkyrka.
Mm.
Så jag hade blivit rädd när vi hade haft studiebesök på domkyrkan. Och efter det så har jag varit extremt orolig då och pratat att de döda kan komma och skada honom. Och där är ju trauma sen alla filmer som aktiverats.
Ja, men jag skulle precis säga det. Tror du det? Att, för du har ju liksom de här skräckfilms minnena som ligger liksom latent hela tiden i ditt bakhuvud. Och sen så kommer små triggers hela tiden som gör att det minnet aktiveras. Tror du det? Kan det vara så? Eller?
Ja, jag tror det är så.
Mm.
Margot berättar även, de pratar ju om det här varför det inte funkar hemma hos min mamma enligt henne. Och då tror de att i sådana fall är det ju för att jag gör dumma saker medvetet för att provocera när jag är hos mamma, tror Margot i sådana fall. Så där sticker ju hon in lite också, att det är något, varför skulle ett barn behöva provocera?
Mm.
Finns det liksom någon schism mellan mamman och sonen?
Ja, precis. Men det var ändå, jag blev lite förvånad över Margot där, att hon ändå lägger skulden på dig. För man hade ju kunnat säga så här, jag tror inte alls att Jocke provocerar. Jag tror att det är påhittat.
Hon försöker väl, tror jag i alla fall, att mer påtala varför skulle han provocera? Varför provocerar han?
Mm.
Varför gör han det bara när han är hos sin mamma?
Mm, ja.
Hon vill väl ha någon frågeställning som man utreder vidare.
Jag förstår det, men det hade ju också varit, hänger du med på det resonemanget? Det hade varit tydligt om Margot sa så här, vet ni vad? Ser ni mönstret som jag ser, att varje gång Jocke är själv med sin mamma så händer det grejer. Varje gång någon vuxen är med så händer ingenting. Kan det vara så att vi kanske ska titta på mamman istället för att kolla på Jocke?
Ja.
Det hade ju varit ett ganska tydligt avstamp. Eller hur?
Mm.
För jag menar, jag förmodar ju, om jag känner Margot och DJ Roine rätt vid det här läget, så känns det som att de hemma vid köksbordet pratar om det i alla fall.
Ja, men det tror jag med.
Eller hur? Det känns ju som att de faktiskt... De har ju nog pinpointat att det är någonting fel på mamman i det här pusslet.
Margot ringer även nästan exakt en vecka senare, den 19 juni 1996. Där jag blev väldigt orolig. Berättar någonting, att jag blev skrämd på fritids i Ödeshög då. Att någon som heter Andreas och Fredrik i skolan har varit dum emot mig. Och jag har varit mer orolig överlag de senaste veckorna, berättar Margot. Sedan så är det inte mycket mer fram till september den 12. Då jag åkte på kikhosta.
Ja.
Och jag har problem att sova. Jag är rädd på nätterna.
Mm.
Jag har legat och skrikit genom vissa nätter.
Oj, det är ganska...
Jag tror det trauman som börjar
bearbetas. Upp, liksom. Mm.
Innan så
var det nog för liten, tror du inte?
Både för liten och att det hände för mycket saker hela tiden.
Mm.
Det var inte riktigt lugnt. Jag visste inte vart jag skulle bo. Nu vet jag att jag ska bo hos Margot Roine. Det står att jag fått veta att jag ska vara där minst 2 år till. Så det är ju ganska långt fram jag fått veta.
Så ett sånt stort beslut har kommit, men det har liksom, det är bara en liten notering.
Ja.
Joakim ska bo här i 2 år och det är liksom bara så här. Fan, det känns ju märkligt ändå. Känns inte det som att det är ett ganska stort ingrepp i ett barns liv, att nu ska han stanna här i 2 år? Det måste ju ha föranletts av någon slags beslut.
Ja, det är mamma som ville för att jag inte kan flytta hem. Det fungerar inte, säger hon.
Och då köper de bara det?
Ja, uppenbarligen. Men här så jag tror ju att innan så har det ju hänt så mycket saker hela tiden. Och det är ju både som du säger, och säkert med åldern att göra att man blir äldre. Mm. Men det säger sig självt att ett barn ligger ju inte och skriker och gråter genom hela nätterna.
Men kan det ha varit så att det beteendet kom i beslutet, eller beslutet kom att du skulle stanna där i 2 år och då aktiverade det här beteendet?
Så kan det också ha varit.
För jag menar, det är ett ganska, när de sa det till dig, bara, vet du vad, du ska stanna här i 2 år till, då kanske det är så här, okej, 2 år, får jag inte träffa mina syskon på 2 år, får jag inte göra det här? Alltså det är ju, även om du trivdes hos Margot och Roine, så visste du ju att det kanske inte var det normala att du bodde hos en fosterfamilj. Det normala, precis som dina klasskamrater och dina vänner, är ju att bo hemma. Så det visste du ju innerst inne, att det var en konstig situation.
Ja, verkligen. I slutet av oktober så berättar Margot att de få besök min mamma gör, då pratar de mest med Margot.
Mm.
Att hon är inte där för att träffa mig, utan hon fika med Margot.
Hon gör ju det bara för att hon blir tvingad till det. Och då skiter hon ju i dig egentligen.
Och Margot berättar att den här gången så hade jag födelsedagskalaset hemma hos Margot och Roine istället.
Ja.
Så det är så hemskt det har blivit, från att åka hem och att mamma gjorde kalaset till att Margot och Roine får köra. Nej, det var inget kalas än första.
Nej.
Sen fick Margot och Roine köra mig till kalas, och nu har inte ens mamma kalaset för mig längre, utan nu är det hos Margot och Roine.
Precis som julafton, ja. Som inte var hemma, utan det var hos
mormor och morfar.
Så du har ju blivit utfasad.
Verkligen.
I din familj här.
Totalt utfasad.
Ja. Och det är klart att ett barn märker det, att det är liksom något konstigt.
Tror du det gick bra kalaset nu när det var hos Margot och Roine?
Var det bara Margot och Roine där?
Ja, det verkar som det står ingenting annat.
Jag tror att det gick jättebra.
Det gick jättebra.
Ja, såklart.
Det står. Det gick bra.
Ja. Det var inte så att du rev runt eller höll på.
Och jag ska eventuellt hem och sova över. Att jag ska få göra det.
Oj, för det var ju beslutat från din mammas sida att du inte fick det längre.
Mm, men några dagar senare så söker de mamma för det. Inget svar.
Ska vi chansa på att det eventuellt inte blir översovning?
Det kan vi nog chansa på. 5 dagar senare söker man mamma igen. Inget svar.
Nej.
Så då ringer man Margot samma dag. Nej, det blev mycket riktigt ingen översovning.
Nej.
Men jag hade varit på ett kalas hos min morbror, och morfar hade skjutsat tillbaka mig till familjehemmet.
Så din morbror, alltså det vill säga din mammas bror, det är första gången vi har hört talas om honom ju. Minns du att, för det, hade du kusiner på den sidan? Liksom umgicks ni på något sätt? Hade du någon liksom relation till
de här? Jag minns att det var lite kalas när jag var yngre. Att jag varit på en del kalas hos, hos i alla fall en morbror, Jörgen, vet jag att jag varit på kalas hos.
Mm.
Nu är det allvar, Jonas.
Ja, vilket datum är vi på?
97, den 20 januari.
Ja. Yeah.
Så nu har det gått jättesnabbt fram.
Mm.
Nu var det från slutet av november till januari året efter 97 då.
Mm.
Då är det ett samtal från Margot som vill ha ett krismöte.
Oj.
Hon upplever att det är nog. Hon har ställt upp för mycket för min mamma. Men nu går mamma och snackar skit om henne, säger Margot rakt ut.
Oj, hennes...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Stubin är uppbrunnen.
Måttet är rågat.
Ja.
Margot känner sig otroligt kränkt utav detta. Så mycket hon har ställt upp för min mamma. Och det har hon ju liksom, alltså, haft tålamod och hjälpt till. Och...
med tanke på att i princip varje punkt i de här protokollen och anteckningarna är ju Margot som är initierat, så har ju hon är den enda egentligen som har kämpat för dig.
Ja, ja verkligen. Nej, den här, nu kan det bli Red Wedding.
Ja, nu då. Okej, så hon vill ha krismöte. Mm. Vad säger SOS då?
De ska försöka få till en tid och att Hans är med.
Det är bra.
Det är bra att Hans är med, ja.
Mm.
Och här har de då den 30:e, 10 dagar senare, 30 januari 1997, en träff med Margot och Roine.
Mm.
Och Hans på BUP. Så mamma är inte med.
Nej, såklart.
Jag var hemma den 15:e. Jag blev då hämtad av min mamma vid skolan.
Mm.
Jag mår inte bra överhuvudtaget utav besöket hemma. Jag blev pressad av mamma och allt prat kring mig. Att Margot är dålig och sådana saker.
Oj, så när din mamma... Okej, här, det här är ju ett brytande av mönster. För hittills har ju din mamma inte velat i princip ha med dig att göra alls.
Nej.
Här åker hon självmant, hämtar dig vid skolan.
Och snackar skit om Margot.
Det är ju hennes baktanke.
Ja.
Hon, det... hon har ju någonting i kikan här.
Nu börjar det bli intensivt.
Verkligen.
Sedan då, så jag är med på det här samtalet, den här träffen då på BUP med Margot, Roine och Hans.
Ja, du är med där i rummet.
Ja, socialförvaltning. Inte i rummet då, utan jag är i ett rum bredvid.
Separat rum. Mm.
Men Hans har ett samtal med mig också. Och det här är ledsamt. Då berättar jag för honom att... jag mår inte bra utav när mamma sitter och pratar om Margot och Roine på ett dåligt sätt. Jag är väldigt trött på pratet och jag börjar förstå anledningen till varför jag är placerad, säger jag.
Oj, fan du är ändå liten. Även om när man är 11 är man inte stor alltså.
Jag vet att det här beror på att mamma inte orkar med mig. Det säger jag rakt ut där.
Oh.
Det är fan så jävla hemskt.
Ja. Oh.
Då har jag gett upp där bara.
Ja.
Nej men jag är kvar, jag vill vara kvar hos Margot och Roine för jag förstår nu att mamma orkar inte med mig.
Mm.
Mamma tycker inte om mig. Men att när hon såg då att här har det liksom runnit på ett år med få anteckningar, vilket betyder att även om jag skrikit och gråtit vissa nätter så har det ju generellt gått bra.
Mm.
För annars hade det ju varit massor anteckningar.
Ja.
Det har liksom flytit ett år, jag börjar bli lugn och harmonisk, det går bra i skolan.
Mm.
Då åker mamma och hämtar mig.
Men det är ju...
Vid skolan till och med. Hon har hämtat mig vid skolan. Alltså hon har bara åkt och hämtat mig.
Men det är det jag tycker är lite konstigt för...
Hon har ju aldrig hämtat mig i skolan.
Nej,
någonsin.
Men det är det jag menar att liksom, om hennes mål med det här var att bli av med dig så hade hon ju chansen här. Men hon känner ändå att hon liksom inte riktigt kan släppa taget nu då. Eller?
Ja.
Det är det som är så konstigt.
Hon har tappat kontrollen över mig. Som jag tidigare sa.
Mm.
Jag berättar för Hans att jag inte tycker man ska prata om någon som inte finns med. Klok 11-åring.
Helvete vad klokt. Det är ju inte många vuxna som går efter den devisen. Att man ska inte snacka skit om folk som inte är med i rummet. Och då har ju du liksom, då har din mamma suttit och liksom spytt galla över Margot och Roine. Och du måste ju varit superobekväm då. Eller hur? Det måste ha varit jättejobbigt för dig. För jag menar, Margot Roine var ju vid det här tillfället din trygghet.
Det bekräftas av alla parter att Annika, då min mamma, pratar ofta illa om andra. Hon behöver ändra sättet gentemot Joakim och därför Joakims bästa. De kommer fram till att det bästa för Joakim kan vara att för närvarande träffa enbart mamma hos Margot Roine och att han inte ska lämna familjehemmet.
Mm.
Här har ju någonting ändrats. Nu är det inte längre... jag som utreds som problemet. Nej. Utan här gör ju de någonting de egentligen...
De gör en korrekt bedömning här.
Ja, fast de får egentligen inte. För mamma kan direkt säga att alla besöker hos mig.
Mm.
Samtalen med Hans får inte vara längre. Nej. Margot och Roine ska ringa och dubbelkolla allt med mig. Utan här gör ju de någonting bakom kulisserna med Margot och Roine. Försöker sätta upp en plan utan mamma.
Men det som det gör ont i mitt hjärta är ju att vi är inne i 97 här.
Ja.
Du blev placerad 94.
3 år senare.
Mm.
Jag ska fylla 12 år det här året.
Mm.
De får tag i mamma sen.
Det samtalet hade man ju velat höra.
Den 4 februari alltså.
Det är långt efter.
Ja.
Det är flera veckor efter det mötet då ju.
Mm. Och de vill ha en gemensam träff med Hans och socialförvaltningen.
För att då ställa henne lite mot väggen. Varför snackar du skit om folk?
Ja, men vi får se. Men enligt mamma då så kan det bli svårt för Thomas, min styrpappa, jobbar för närvarande i Linköping. Så då får tiden vara sent på kvällen. Och det förstår väl vilken människa som helst att socialförvaltningen stänger ish 16-17.
Ja, jag skulle säga att det ska mycket till att de har längre öppet än 16.
Mamma vet du, berättar att ja, men det är Margot allting. Det är inte jag. Utan han har inte bra hos Margot Reiner längre. Jag måste backa upp min son.
Va?
Ja.
Oj, nu är det någonting verkligen som har hänt.
För nu är de ju i luven på varann.
Snacka om mönsterbrytande beteende. Jag står på liksom min sons sida. De orden har ju aldrig yttrats hennes läppar tidigare.
Nej, här blir hon ju i samtalet redan då konfronterad varför hon har snackat skit om Margot.
Ja.
Varpå då hon säger att hon är besviken på Margot. Han har inte bra hos Margot och Reine. Jag måste ställa
kvinnan som har tagit hand om hennes son i 3 år.
Mm. Så här startar hon ett krig för att jag i stort sett har mått bra i ett år. Inte vill bo hos mamma längre och känner inget behov av att komma hem.
Mm.
Då hittar hon på då att jag är utsatt i familjehemmet och jag mår inte bra. Det här kan ju inte socialen och Hans köpa för 5 öre.
Nej, vi får väl se.
Hon har ju för fan inte träffat mig. Hur vet hon ens hur jag mår?
Det ska ju, tänk om hon säger att Reine har liksom haft extra mysiga kvällar med dig nu. Det hade ju varit...
Ja, det hade ju bara varit... Nej, men sen kommer träffen.
Oj.
Margot Reine är inte med, utan Hans vill träffa mamma och min styrpappa själv med socialförvaltningen.
De har ju gett upp att få dit din mormor och morfar.
Ja, för länge sedan. Mm. Och där samtalar de kring den senaste tiden, kring Joakim, det vill säga mig. Och för närvarande så är det jobbigt för mig, förklarar socialförvaltningen och Hans. Allt snack som har blivit, att jag behöver lugn och ro. Och man pratar också om anledningen till varför jag är placerad och vad som har hänt under den tiden jag varit placerad. De förklarar för mamma och min styrpappa att jag har mognat.
Mm. Ja, men det, alltså, du har ju varit här i 3 år, från 8 till att du är 11. Det är ganska, det växer man ganska mycket på.
Mamma uppmanas att skriva ett schema hur hon vill träffa mig så att det blir av.
Oj. Låt mig gissa att det schemat eventuellt inte kommer.
Jag vet faktiskt inte. Men det är ju, du har förmodligen rätt.
Mm.
Och detta ska sändas då till socialförvaltningen. Och schemat ska täcka 2 månader framåt. Så att jag vet när och var jag träffar mamma. Mamma berättar att hon inte vill träffa mig själv. Utan vill ha med sig de andra barnen när hon besöker mig.
Mm. Men ingen annan vuxen?
Nej.
Det är viktigt.
Ingen annan vuxen, nej. 4 mars, det vill säga ungefär en månad efter det här samtalet på socialkontoret med mamma och min styrpappa, så har Annika, min mamma då, fortfarande inte lämnat in något schema.
Va? Vilken skräll.
Hon uppger att hon har kommit överens med Margot att det inte behövdes något. Socialförvaltningen ställer sig väldigt tveksamt till detta.
Ja.
Nu finns det ju ändå ganska många frågetecken emot henne. Hon singlar ju inte bara förbi som hon gjorde innan.
Att nej, verkligen.
Att hon kunde skicka socialförvaltningen till fritids, till mormor och morfar och sända ut narrativ. Utan här, nu är ju alla ytterst tveksamma till hennes uttalande nästan varje gång.
Mm.
De har haft samtal med Margot då, samma dag. Så de ringde väl...
De ringde direkt och liksom frågade, bara, stämmer verkligen det här som Annika säger?
Precis. Och Margot berättar att de har vittre handledning med Hans och att Hans har träffat Joakim ensam. Och att Annika tog hem honom den 22:e. Och hon hade skrämt livet till mig då genom att berätta om en otäck film hon hade sett. Och jag hade inte klarat av detta alls. Jag blir jätterädd. Margot har varit väldigt restriktiv med att låta Joakim se dylika filmer, vilket kan vara väldigt bra.
Mm. Så här gick hon tillbaka i sina gamla mönster att kanske inte visa skräckfilm för dem, men i alla fall berätta om dem.
Ja. Mm. Nej, men det är ju jättesjukt. Vad fan har jag med den filmen att göra? Man har liksom traumatiserat barnet genom att tvinga honom att se filmerna som barn. Mm. Och sen vet effekterna av att den inte kan duscha själv, kan inte sova själv och ligga och skriker hela nätterna. Bara, nej men jag plockar med, enda gången jag träffar honom, nej men då ska jag psykiskt misshandla honom genom att berätta om en otäck film jag har sett. Mm. Och Margot berättar att hon har inte samtyckt att ett schema...
Där kom det. Hon har inte gått med på att det inte behövs något schema.
Nej, nej, utan enligt Margot har mamma bara ringt till henne och sagt jag vill inte göra något schema.
Ja, såklart. Okej, vi är alltså inne i 97. Har du någon känsla över... För nu känns det ju som att det har börjat gro lite, eller ganska mycket missnöje mellan Margot och din mamma. De bråkar ju öppet här på ett sätt som de inte har gjort innan.
Ja, och i nästa del, då kommer min pappa in i bilden.
Oj.
Första mötena med min pappa.
Ja. Han har ju varit väldigt frånvarande hittills, så det ska bli intressant att se hur han ställer sig till allting.
Och den här delen tror inte jag att jag har läst innan. Nu får jag ju veta varför han har varit frånvarande. Sånt som han kanske inte har berättat för mig eller mamma har berättat. Ja. Men jag vet ju att här kommer det bli kaos. Mm. För nu får ju min mamma... Så många att jobba emot.
Ja, precis. Nu står hon från att ändå ha liksom kunnat styra lite som hon själv velat.
Så hon är som Cersei i Game of Thrones. Det påminner om det. Hon har fortfarande makten.
Ja.
Men hon har förbannat många hon krigar emot nu.
Nu har hon många som krigar emot henne. Mm.
För nu har hon ju liksom startat krig med Margot också.
Det gör man inte.
Nej.
Det gör man fan inte.
Hon har Hans emot sig och nu börjar till och med socialförvaltningen som ändå har sprungit hennes ärende länge bli tveksam.
Och jag förmodar att när din biologiska pappa kommer in i bilden så har väl han kanske inte jättemånga goda saker att säga om din mamma.
Nej.
Väldigt spännande, och det kommer vi gräva vidare om i nästa avsnitt av Jockes sospapper.
Mm.
Ja, hur känns det efter den här urladdningen?
Nej, men det... Man kommer ju må lite dåligt efter, men det börjar ju bli spännande på riktigt.
Men känner du att det är dig själv du läser om? Eller känner
Nej,
du att
jag
har
nog zoomat ut lite nu.
Ja, att det är liksom, för att skydda sig själv så måste man ändå på något sätt nästan se det som fiktion.
Men jag känner också bara, även om du som du säger bara, det har tagit 3 år att hon ens blir ifrågasatt, så börjar jag ändå känna bara right back at you.
Ja, nu att, börjar hämndbegäret växa inom dig.
Ja, men att här börjar slå tillbaka emot henne äntligen.
Ja, och du vet ju, även om du inte har läst alla papper, så vet du ju vad slutet blir. Och det är ju väldigt spektakulärt. Det ser vi ju fram emot att läsa om.
Ja.
Ja. Tusen tack för att ni har följt med på den här resan ännu en gång, kära lyssnare. Vi hörs och kanske inte ses, men vi hörs nästa vecka igen. Ha det bra! Hej!